Tack Isak, underbart. En liten envis förkylning har ställt till det för mig lite grann, men jag hoppas att rösten ska hålla under den här predikan, annars får någon reserv ta över. Rolf finns ju här. Jag tänkte tala om det här huset. Kyrkan. Kapellet. Eller Guds hus. Vi kallar ju det här för Guds hus. Även om vi finns här som församling och människor har byggt det här, så är det utifrån Gamla testamentets beskrivning av att Gud ville ha ett hus, ville ha en plats där han ville kunna uppenbara sig, visa sig, tala till sitt folk. Och i första tiden så blev ju Guds hus ett tabernakel, ett tält, som var den platsen där Gud på ett speciellt sätt ville uppenbara sig, tala till sitt folk. Och Gud gav Mose instruktionerna hur han skulle uppföra det här tabernaklet, tältet, med väldigt tydliga instruktioner, tydliga angivelser och en tydlig beskrivning av hur det här, det här tältet skulle uppföras, vad det skulle göras av för material, vad det skulle innehålla för detaljer. Allt enligt Guds ord, så var det viktigt för Mose att fullborda det här allt efter de anvisningar som Gud gav honom. Han skulle bygga det här templet eller det här tältkyrkan efter Guds anvisningar. Sen kom ju en ny tid när de kom in i det förlovade landet, det utlovade landet dit de var på väg under ökenvandringen. Det var ju där tältet fanns, och de tog med sig det varje gång det var dags för uppbrott, så tog de ner det här tältet och drog det med sig, och så satte de upp det på en ny plats. Under 40 år i öknen, tänk er det. Det var en lång period som tältkyrkan, tabernaklet, var deras samlingsplats där Gud uppenbarade sig för sitt folk. Senare så kom man alltså in i det förlovade landet, utlovade landet, och det blev en ny period där Salomo, David, fick anvisningarna för ett nytt bygge, ett fast bygge i Guds stad, Jerusalem, templet. Templet blev ju också en byggnad som byggdes av människor, men på Guds anvisningar. David fick hela beskrivningen hur det här skulle uppföras, och han fick samla in material till det här bygget och allt efter anvisningarna från Gud. Och så uppförde Salomo det här templet som blev ett samlingsplats för Guds folk, men framför allt en mötesplats mellan Gud och människor. Guds tempel. Sedan kom vi ju in i en ny era i Bibeln, Nya testamentet, där Jesus blev huvudpersonen. Och fortfarande fanns ju då ett tempel i Jerusalem. Men det hade hänt saker och ting under historien, under den här långa tiden som hade föregått. Man hade försökt att följa anvisningarna från Gamla testamentet i Bibeln, där det hade beskrivits vad som skulle förekomma i templet. Det var en plats för Guds uppenbarelse. Det var också en plats för människor att offra till Gud, för att blidka honom, för att sona folkets synder. Så skulle man offra. Man skulle offra djur, och man skulle offra för att försona folket med Gud. I Nya testamentet, det nya templet, eller ett nytt tempel, hade byggts upp under den här långa perioden av många krig och farsoter som hade förekommit, och templet hade blivit förstört, det första templet, och ett nytt tempel hade byggts upp. Och nu står det här på tempelplatsen i Jerusalem, det nya templet. Men mycket har hänt under historien. När Jesus kommer så upplever han att någonting har hänt i det här templet, Guds hus, hans faders hus. Och han vill göra någonting åt det här. Vad har hänt? Det har hänt saker och ting som har förstört Guds grundtanke med sitt hus, templet. Och vi kommer in i ett sammanhang där Jesus gör entré och det starkaste i templet, i sitt tempel. Ett tempel som var byggt för Guds närvaro och Guds uppenbarelse. När han kommer till tempelplatsen här så upptäcker han att saker och ting har förändrats så radikalt. Sekulariseringen skulle man kunna säga har infört att inne på tempelplatsen så fanns det en hel uppsättning av marknadsstånd skulle man kunna säga. Det var stånd med djur av olika slag, allt ifrån levande djur förstås var det här frågan om. Som deras syfte var ju Guds tanke med templet. Att det skulle vara en plats för Guds uppenbarelse. Det skulle vara en plats för det människor skulle kunna offra till Gud. Välbehagliga offer till Gud. Så där fanns det djur. Det fanns får och det fanns duvor och alla möjliga typer av djur som skulle kunna offras. Rena djur förstås. Och man hade till och med tillfört en helt ny valuta på tempelplatsen. Som inte fanns i övriga samhället. Men just där. Så därför så kom man dit för att köpa sig ett offerdjur. Så måste man växla sina slantar. Ifrån sina vanliga kronor till just tempelvalutan som fanns på templet. Tempelplatsen. Så det var en kommers utan dess like. Där det köpslog som djur, det kanske var till och med lite budgivning för att få det finaste, vackraste fåret eller den vackraste duvan. Och så köpslog man med varandra och så kommer Jesus in i den här köpyran så att säga. Och han blir heligt vred. Vi läser ifrån Matteus evangeliets 21 kapitel. Matteus 21. Jag har tagit fram för Fouats räkning. Jag hade hoppats och trott att eventuellt Amin skulle vara här idag. Men jag förstår ju att han är i Junsele och har tolkat det. Nej, han är i Danmark, förlåt mig. Och den tolkningen vill jag inte ha till danska, inte utan jag vill ha till svenska. Men jag har satt ut de här bibeltexterna på turkiska, det ger ju många hjälp, förstår jag. Men ni som har Bibeln med er kan slå upp Matteus 21. Matteus 21. Och så läser jag från vers 12. Ska jag se om jag... Där står det så här. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där. Han slog omkull borden för dem som växlade pengar och bänkarna för dem som sålde duvor och sa till dem, det är skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom och han botade dem. När översteprästerna och de skriftlärda såg det under som han gjorde och barnen som ropade i templet, Hosianna, Davids son, blev de mycket upprörda och frågade honom, hör du vad de säger? Jesus svarade dem, ja, har ni aldrig läst? Ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig. Det här var Jesu entré på tempelplatsen och den här köpruschen som rådde där. Och han gjorde någonting som Förlåt. Han gjorde någonting som gjorde de skriftlärda och fariseerna väldigt upprörda. Därför att de hade inte, tror jag, helt enkelt uppmärksammat. Man blir ju lätt hemmablind. Hur saker och ting hade förändrats steg för steg på tempelplatsen. Och de själva har varit involverade i det här. Och kanske också gjorde sig en del pengar genom den här växlingskursen som fanns där. Och tänkte inte längre på att det här var inte vad Bibeln hade lärt dem. Vad Guds ord stod för. Så till och med Jesus fick påminna dem. Har ni inte läst? Har ni inte läst vad som står? Och det kan vara så att en gammal kristen som har varit med länge har läst Bibeln många gånger kanske och börjat leva ett kristet liv. Men saker och ting börjar förändras ute i samhället och kanske man börjar assimileras med det. Man börjar förändras själv i sitt tänkande. Och till slut så har en gammal kristen lära fått in saker och ting som inte ens överensstämmer med Guds ord. Och så börjar man halka på sidan av det gudomliga tanken och planen som han hade med sitt hus, med sitt tempel. Att det skulle vara en plats för Guds uppenbarelse, en bönens plats. Där människor skulle komma för att uppleva Gud. Men helt plötsligt så hade det gudomliga och tanken med Guds tempel förlorat sin innebörd och sin mening. Det hade varit mycket som hade kommit in som hade börjat störa den gudomliga tanken och ordningen. Och Gud kunde inte uppenbara sig längre. Det var därför att han var bortglömd. Han som var centrum för vad templet skulle stå för och innehålla. Mitt hus, säger Jesus. Han citerar vad Bibeln, vad Gud själv har sagt i sitt ord. Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Och när han använder just det här ordet oikos, som betyder mitt hushåll, eller ett hushåll, ett boningshus, en plats för familjen. Så använder han alltså en benämning som talar om någonting mycket familjärt. Där Gud, Fadern själv skulle vara centralpersonen i sitt hushåll för familjen. Men det hade kommit in främmande saker som hade stört den här gudomliga tanken med att Guds hus ska vara ett Guds hushåll där familjen samlas. Det är det vi känner och upplever, tror jag, många av oss när vi möts så här som Guds församling. Att vi är som en enda familj. Vi kallar varandra för syskon. Vi kallar varandra för bröder. Och vi kallar syster Angelica. Och broder Mortesa. Vi säger så till varandra därför att vi upplever att vi är en familj. Och där Gud är vår far. Och han vill bo bland sitt folk. Och han vill bo där han upplever att han är välkommen och förväntad att vara. Men för att Gud ska kunna finnas på en plats. Så behövs det vara en plats som är helig. Där det är ett förhållande där Gud känner att han vill uppenbara sig. Bibeln innehåller mycket kunskap och information om hur vi ska leva som kristna för att Gud ska trivas ibland oss. Och Paulus undervisar församlingarna i sina brev. Och i första Timoteusbrevet, ett brev till sin andlige son Timoteus, så beskriver han församlingen och hur man ska förhålla sig i församlingen, i Guds hushåll. Och då står det så här i första Timoteusbrevet 3:15. 14 och 15. Det är turkiska det här på skärmen, så titta inte för mycket på det så att ni blir förvirrade, utan lyssna på mig. Det här är för Fuat och han sitter längst bak. Första Timoteusbrevet 3. Första Timoteusbrevet 3. Och vers 14 och 15. Då står det så här: detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig. Men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Han tyckte att det var väldigt viktigt för Timoteus att få veta hur man ska förhålla sig i Guds hus. Att det är inte vilken plats som helst, utan det är Guds hus. Och därför är det viktigt att när vi kommer till Guds hus så ska vi veta hur vi ska förhålla oss till varandra och inför Gud. Och ibland så blir jag lite förskräckt hur jag själv har förändrats med åren. Och jag har ju några år på nacken nu, som ni har förstått. Men alltså att jag har sett det hos våra nyanlända, den respekt som de har när de kommer in i Guds hus. Stannar i vördnad innanför dörren. Och i respekt för att man är närvarande i Guds hus, så vördar man Herren med en bugning och med ett korstecken kanske. Och jag känner mig ibland lite vårdslös när jag kliver in i Guds hus, att jag kommer här som en främling, när jag borde veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, för att vi står inför en helig Gud som vill ha helgelse bland sitt folk. Helgelse betyder rening, att rena sig. I Josua så säger Gud till Josua att han ska säga till folket att rena er, för imorgon vill Herren göra under. Helga er. Alltså en process som visar på att de skulle förvänta sig att Gud skulle göra under ibland dem. Då krävdes det på något sätt en respons från människorna, från hans folk, att man visar att man förväntar sig att det ska ske någonting. Och ibland så funderar jag hur jag reagerar, hur jag förbereder mig för att visa Gud att jag förväntar mig att han ska vara närvarande. När jag står upp och predikar, vad gör jag i förberedelse för att förvänta mig att det inte bara är tomma ord av mig, utan det är Gud som talar genom sitt ord, genom sin tjänare? Men det kommer an på oss allihop att inte bara sitta av en eftermiddag i Bålstakyrkan, utan förvänta oss när vi samlas till Guds tjänst. Bibeln har så starka löftesord. Jesus säger själv att där två eller tre församlas i mitt namn, så ska jag själv vara där. Det krävs ju inte många. Ibland så stirrar vi oss blinda på att vi blev inte så många här ikväll på bönen, i gudstjänsten. Och det blir nog inte så mycket här. Men det krävs bara två eller tre för att Jesus själv ska vara närvarande enligt hans eget löfte. Han vill vara där vi samlas. Det vi samlas i hans namn. På något sätt så är det kriteriet som krävs, att vi samlas i Jesu namn. Det är inte pastor Lars-Åkes namn som ska samla folk, utan vi samlas för att möta Jesus tillsammans. Och där jag får vara en del, en viktig del kanske, men där vi alla är viktiga delar personer som är närvarande för att Gud ska uppenbara sig. Och då kan vi ha en förväntan att någonting ska ske. Då får vi kanske vara lite ödmjuka och be om förlåtelse. Om vi har något att förebrå någon. Att vi har någon att be om förlåtelse för när vi går till kyrkan. Så att vi vet att vi står fria. Att det inte är massa groll i församlingen mellan människor när man samlas till gudstjänst. Utan vi har gjort klart med varandra. Vi är rena. Vi tvättar oss innan vi går till kyrkan, förstår jag. Vi har gjort vad vi kunnat för att vara klara. Klä oss med fina kläder och så här. Men det bekymrar inte Gud ett ögonblick. Utsidan. Utan Gud ser till hjärtat. Varför går vi till kyrkan? För att visa vår nya svid, vår nya slips eller hur vi är klädda. Gud ser till hjärtat. Guds hus. Det här huset byggdes ju på 80-talet, i början av 80-talet. Och ritningarna, jag vet inte vad han hette, han som gjorde de här, som ritade det här. Förlåt. Tordfors hette han. Men det var inte mycket han hämtade i sin förberedelse för att rita det här ritningen för det här templet, det här kyrkan, som han hämtade från Bibeln. Jag tror inte det, i varje fall. Jag vet inte. Jag ska inte döma ut honom helt. Men i varje fall så var inte ritningen hämtad från den här boken. Men Mose hämtade sin ritning ifrån Guds ord. Men nu ska jag säga någonting som blir väldigt personligt. Nästa bibelord vi ska läsa är ifrån Första Korinthierbrevet 6:19. Första Korinthierbrevet. Jag ser om jag lyckas hitta igen det. Första Korinthierbrevet 6. Så säger Paulus något väldigt märkligt egentligen. Men han beskriver det för de här människorna som hade väldigt tydligt klart för sig templets betydelse. Och att templet var ett Guds hus. Så säger Paulus så här till församlingen i Korint. Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er? Och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Han går verkligen in på närkontakt. Er kropp är ett tempel, beskriver han. Då förlorar helt plötsligt byggnaden för oss i synnerhet som kanske ser det här som, ja, jag vet inte riktigt hur vi ska beskriva vår syn på det här som en byggnad som är byggd för att människor ska få möta Gud, hoppas jag. Och jag tror det. Det är det som är tanken från begynnelsen när missionsförsamlingens medlemmar beslutade att man skulle bygga en ny kyrka på den här platsen. Men egentligen så är det ju så att Gud vill bo i oss. Idag, att genom det Jesus gjorde på korset så har han öppnat en väg för var och en av oss att få vara ett tempel. Det är väl därför vi kan tycka att en del är så kantiga och så här hårda på ytan. Men innerst inne så är vi ett tempel åt den helige ande. Den helige ande vill bo i oss. I oss. Så när vi kommer här in i den här byggnaden så är vi en massa tempel med Guds helige ande inneboende i oss. Och Gud vill uppenbara sig i sitt tempel fortfarande, i dig och mig. Gud vill visa sin härlighet, sin storhet och sin makt i templet fortfarande. Men nu är du och jag templet. Där Guds ande bor och där Jesus vill vara närvarande. Därför så får vi ära Gud med vår kropp. Alltså allt det vi säger och det vi gör. Hur vi lever ut våra liv. Det ska ära Gud. Det är väl någon sångförfattare. Jag undrar om det var Pelle Karlsson. Eller vem som skrev just de här orden att. Vad hjälper det att du säger du tror när ditt liv slår ihjäl dina ord? Alltså det är inte bara munnens bekännelse som är viktig utan det är hur vi lever våra liv. Som på något sätt ska bekräfta att vi har Gud inneboende i oss. Att det blir en reaktion, det blir någonting som det resulterar i ett leverne som är helgat åt Gud. Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Det var det Jesus sa på tempelplatsen. En bekräftelse på det Gud hade tänkt med sitt tempel. Att det ska vara platsen för Guds uppenbarelse. För att hans närvaro skulle vara tydlig. Och på samma sätt så är det för oss i vårt tempel. Att bönen är så oerhört viktig där. Inte bara en bön så här när som helst eller hur som helst ska jag säga. Utan att hela vårt liv får vara en bön. Det finns en psalm i psalmboken som vi tyvärr inte har i vår segertoner. Men som talar om att mitt liv är en bön. Mitt liv är en bön. Att få vara en bön där vi går fram. Tänk vilken Guds närvaro som vilar hos en människa som är en bedjande människa. Där bönen är ständigt närvarande. Inte bara genom ord utan genom hela vår varelse. Jag ska se om jag hade något bibelord till. Första Timoteusbrevet. Och sen börjar vi gå in för landning. Första Timoteusbrevet. Det andra kapitlet och fyra första verserna. Så beskriver Paulus en uppmaning, ger han en uppmaning till vad som ska hända och ske i det här templet som är vår kropp. För att Gud ska, vad ska jag säga, bekräfta sig till oss. Det är det här bönens tempel, ett bönens hus för Herrens folk, är vår kropp. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Tänk att när vi går omkring genom samhället så är vår kropp ett bönens tempel, ett bönens hus som ber för alla de vi möter. Inte att vi behöver ropa ut med vår röst högt att Gud välsigne dig broder där vi går fram, utan att vi i vårt hjärta kan ha en bön. För människor vi möter, tänk vilken bönerörelse det skulle kunna bli om vi verkligen förstod och uppfattade det här på ett konkret sätt. Ibland så blir det ju så konkret genom att vi får en sån nöd för speciella situationer, för speciella människor. Att vi känner hela tiden att vi ber. kanske inte med ord alla gånger, men att den här bönen är så stark inom oss att vi känner den på vårt hjärta. Den här nöden för våra medmänniskor, för vår familj. Och vi kan säkert vittna om detta, många av oss, hur det här har varit så konkret för oss en del gånger. Hur bönelivet har tagit över. Att bönen, nöden för våra medmänniskor eller för situationen blir så stark att vi är bedjande hela tiden. När vi går på affären och läser på receptet, eller vad ska jag säga, listan vad vi ska handla, så är det en sekundär upplevelse. Det ser vi med våra fysiska ögon, men våra andliga ögon ser upp till Gud. Det är kanske därför vi missar en del gånger när vi är på affären och kommer hem. Att, men visst, jag missade ju det där. 2 kilo mjöl. Med 2 par strumpor åt lillebror, höll jag på att säga. Nej, men alltså, vi missar saker och ting kanske därför att vår ande är så aktiv i oss. Vår kropp är ett tempel åt den helige ande. Och den helige ande, ska ni veta, han ber hela tiden. Den helige ande i det tempel som vi har gett åt Gud. Han ber hela tiden. Och han ber som Gud vill. Avslutningsvis så ska jag bara avsluta med ett bibelord från Johannes 14. Det har jag inte skrivit ut på turkiska och turken är inte här heller just nu, så att det spelar inte så stor roll. Fuat gick ut just nu, men hur som helst. Ifrån Johannes 14. När vi nu firar den här helgen tänkte jag på att det kan passa med ett sånt ord till avslutning. Så säger Jesus till sina lärjungar. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Men om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. I Guds hus finns många rum. Och nu är Jesus där, dit vi är på väg. Och bereder plats, en särskild plats för oss var och en. Det dröjde länge innan jag fick ett eget rum. 9 barn var vi i familjen. Så det fanns ju inte rum åt oss allihop, enskilda rum. Utan jag bodde med mina ohängda bröder. Hela min uppväxt. Och de hade som målsättning varje kväll att berätta spökhistorier så att jag skulle krypa ur skinnet och springa in till mamma och pappa. Och ju värre de kunde hitta på sig tills de lyckades se lillebror springa upp ur sängen och springa in till mamma och pappa. Enda rummet jag fick vara för mig själv, vet ni vad det var? Toan. Han har varit med förr. Där kunde man ju låsa in sig på toaletten. Men hade man 8 syskon som stod utanför och ryckte i dörren så var det inte så lugnt där heller. Det förstår ni. Men i himmelen finns det rum åt oss var och en. Jesus är där och bereder plats åt oss. Och tänk vilken plan och vilken tanke han har för att samla sin familj. Familjen är på väg. Och medan vi är på väg så samlas vi i Jesu namn. Och där vill Gud uppenbara sig. I oss, genom oss och med oss. Ska vi tacka Jesus tillsammans. Tack kära Herre för din stora välsignelse och din nåd att vi får vara dina barn, Herre. Att du har berett plats för oss i den himmelska världen, Herre. Tack för att du har tagit din boning i oss, var och en, Herre. Att vi får vara ett tempel åt Gud, åt den heliga ande, och att du vill uppenbara dig ibland oss, Herre. Tack att du använder oss var och en som du vill, Herre. Nu ber vi att du ska ge oss nåd att vi kan stå till ditt förfogande, var och en av oss. Att du kan använda oss på det sätt som du vill, Herre. När du vill uppenbara din härlighet och din makt i oss och genom oss, Herre. Tack att du förlämnar oss och hela våra liv i dina händer. I Jesu namn. Amen.